Nu är det vår i luften, men det är också den femte söndagen i fastetiden. Så nu går vi verkligen in på upploppet. Vi har fått höra vad som händer här i påskveckan. Och det är ju lite sådär, nu stegrar det sig. Nu är det grejer på gång. Vi går in i det som vi kanske kallar, det vi kallar för passionstiden nu. Nu är det siktet inställt på Jerusalem. När vi har följt Jesu väg genom Matteus evangeliet, så nästa söndag har vi palmsöndagen som markerar intåget i Jerusalem under triumfartade former. Och sen går vi in i stilla veckan, påskveckan. Så om vi har känt liksom att prata med någon igår som kände att det känns som att den här, kanske för att påsken kommer så sent i år, känns som att det tar jättelång tid är det i år. Vi kommer aldrig fram. Men det gör vi nu verkligen. Idag ska vi stanna upp vid, vi har ju fått, förra söndagen så hörde vi Samuel predika över Jesus sitter på Olivberget och undervisar för sina lärjungar. Han pratar om de 10 brudtärnorna och om talenterna. Och Jesus har ju där, Matteus är ju den som kanske bäst av evangelisterna återger Jesu tal i lite längre form. Detta är det sista längre talet som vi läser om i Matteus evangeliet. Det som, åtminstone i min bibel, har fått rubriken talet om tidens slut. Och idag ska vi läsa en av de här liknelserna som Jesus berättar ytterligare här nu. Och Samuel pratade om som sagt om brudtärnorna, om att vara redo, om talenter, om att förvalta det man har och liksom hur kan vi tillämpa det och hur kan vi leva efter det. Samtidigt så är ju detta, de här texterna är ju sånt som har genom olika perioder kanske haft, liksom, ibland är det så att i vissa sammanhang, i vissa tider, i vissa kulturer så kanske vissa texter får en större betydelse och lyfts fram mer. Och i vissa traditioner kanske man har en väldigt mycket betoning på vissa saker, och i andra traditioner har man betoning på mycket andra saker kanske. Är man uppvuxen i en tradition som jag, där man redan på knatteläger fick en sån här whiteboard med en så här tidslinje med allting som har hänt genom historien och allting som ska hända i historien långt här bort, och sen händer det saker och sen kommer det saker ur havet med 7 huvuden och 10 kronor, och sen kommer det 7 år av det här, och sen kommer det, och så liksom skulle man försöka hänga med och fatta vad allt detta betydde, och så skulle man läsa uppenbarelseboken och fattade ingenting. Vad är detta? Vad handlar det om? Hur hänger detta ihop? Så är jag uppvuxen. Det har varit väldigt, alltså, även om det kanske inte varit, jag tror att många kanske kommer längre tid tillbaka som har pratat ännu mer om, ja, men nu har vi där rubriken och talar om tidens slut. Det är mycket betoning på vad är det som ska hända, och vad, det är ju spännande att fundera kring vad är det som kommer, vad händer i framtiden. Framtiden är ju alltid spännande, vare sig man är kristen eller science fiction-nörd, så är det, framtiden är ju spännande. Man kan vara historienörd också och tycka att det som är mest spännande är det som har hänt. Och det kan jag tycka är, kan vara ganska viktigt. Ibland det som betoning på ska komma, att vi glömmer av det som har varit kanske. Kan man något fundera på. Men i vilket fall, det är talet om tidens slut. Det är mycket grejer som händer. Och det är mycket, mycket spännande, mycket målande bilder. Mycket dramatik är det framförallt. Och den texten som vi ska läsa idag, vi ska inte bara läsa den än, för jag började säga, tänkte så här, okej, nu ska vi läsa den här texten, får vi gå tillbaka lite och se det stora sammanhanget som Jesus pratar om här. Och sen när jag tittade på det så tänkte jag, men vi måste ju gå tillbaka lite och se vad leder fram till att Jesus sitter och pratar om de här sakerna. Och så blir det att liksom man backar tillbaka, så till slut sätter jag där och läser Daniels boken och kände att någonstans måste vi dra gränsen här. Så jag ska försöka göra det, det är inte jättelätt, men jag ska göra ett försök i alla fall. Men så därför, innan vi läser den här texten, så tänkte jag att vi ska läsa de första verserna i kapitel 24. Alltså vi hoppar tillbaka till förra söndagen. Vi har en liten tidsresa. Ni som är science fiction-nördar här nu tycker det är jättehäftigt. Nu reser vi tillbaka tiden till innan förra söndagen, och så läser vi 3 verser här innan Samuel höll sin predikan. Så det är vi gör jättehäftiga tidshopp här nu. Kan vi få upp Matteus 24 och vers 1? Så står det så här: när Jesus lämnade templet och var på väg därifrån kom hans lärjungar fram till honom och pekade på tempelbyggnaderna. Kan nästan Jesus se Jesus där och har lite sightseeing, och så lärjungarna bara pekar dem. Så inte att de säger någonting, de bara pekade. Så står de och pekar. Och Jesus: jaha, ni pekar på den, ja. Ja, just det, där har vi templet, ja. Så sa han: se på allt detta. Sannerligen, här kommer inte att lämna sten på sten. Allt ska brytas ner. När han sen satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom kom de fram och sa: säg oss när det ska hända. Och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut? Där på något sätt börjar vi. Innan Jesus har börjat säga någonting så är det allting börjar med den här frågan. När ska detta hända? Och vad är det då som ska hända? Jo, Jesus pratar om templets fall. Och varför börjar han prata om templets fall? Jo, för att innan de går ifrån templet och lärjungarna står och pekar så har de varit i templet. Och Jesus har suttit där mitt ibland allt folk. Det börjar liksom dra ihop sig, folk börjar komma till Jerusalem för, återigen, vi har gjort en liten tidsresa här, för att detta är, Jesus har redan gjort sitt intåg som vi ska läsa om på söndag. Så nu hoppar vi fram och tillbaka. Men Jesus är i Jerusalem. Massa folk är där för de väntar på påsken. Nu ska vi fira påsk, så det är mycket folk där. Jesus är omgivna av folk som kanske bara hört talas om honom, folk som har lyssnat till honom där tidigare. Sen har vi de fariseerna och de skriftlärare, Jesu liksom ärkefiender. Och där i templet har Jesus suttit och undervisat. Och då är det inte liksom den här lilla snälla söndagspredikan där man står här och försöker göra sig lustig och ska så här: ja, men nu ska alla fatta vad jag säger och det ska bli roligt och ska det vara lagom långt och så här. Utan Jesus sitter där och han drar på. Det kanske är hans sista chans att få predika i templet. Han inser det nog själv, han vet ju vad som händer här nu. Så han sitter där och han håller inte tillbaka någonting. Utan han drar på, han säger: ve er, ni skriftlärda fariser, och pratar. Och sen pratar han om hur han berättar en liknelse om hur det står att de fariserna och skriftlärda hörde detta, så fattar de att de pratar om honom. Han berättar om en liknelse om hur en vingårdsägare hade planterat en vingård och hade arrenderat ut den till folk. Och sen skulle han skicka sina tjänare för att inkassera sin del av skörden, och så dödar de en tjänare och han skickar en ny tjänare och dödar den med. Så skickar han till och de dödar den med, och till slut säger han: skicka min son, och så dödar de honom också. Och vi som läser detta efterhand, vi fattar ju kanske att tjänarna, om det är alla de här profeterna som Gud har sänt till sitt folk för att lyssna, omvänd er, gör bättring, nu ska vi liksom gå på rätt kurs igen här. Och så hela tiden så händer det, hela tiden så röjer de dem i vägen och dödar profeterna. Och sen till slut så säger ägaren då: Gud, jag sänder min son. Och vad händer? Jo, även han dör. Och detta har Jesus suttit i templet, öppet, mitt på dagen och predikat. Och folk har lyssnat på honom och de kommer fråga sig: vad har du för fullmakt att säga detta? Och Jesus liksom, med den auktoritet som han har, bara liksom: ja, nej, det är bara att ta det här som jag levererar liksom. Så där är vi, Jesus suttit där och undervisat, och sen går de ifrån templet och så går de ut och så ser lärjungarna de här praktfulla byggnaderna, helt fantastiska. Och Jesus säger att det här kommer inte att stå kvar någonting. Och det här är på väg från templet, och Jesus har ju, han har ju under hela sin vandring egentligen skiftat fokus från templet, har liksom blivit symbolen för en slags förvriden symbol för vad religionen handlar om under den här tiden. Det som händer i templet, vi vet ju, Jesus går in och röjer ut för att det har istället blivit en ställe där man köper och säljer, och det har blivit en marknad. Och vi kan nästan tänka oss att det är, liksom, det är lite samma fas som när liksom, ni vet, precis innan reformationen, och liksom kyrkan är, det är liksom bara man köper avlatsbrev och det är liksom, allting känns bara korrumperat. Tänk de värsta liksom politiska institutionerna, det är ungefär så det är i templet. Tempeltjänsten har liksom ingenting längre att göra med den faktiska tron, med den sanna religionen, utan det har bara blivit ett maktspel, det har blivit ett center för kommers, det är liksom bara korrupt. Och Jesus har kommit då för att liksom en sista gång, Jesus ger liksom en sista chans, omvänd er från detta nu och visat att det är inte tempel byggda av människohänder det handlar om, utan det är i mig, jag är templet, jag är den som på något sätt centrat för helande, för återupprättelse, det är vägen går genom mig, det är inte genom templet. Och så när de då lärjungarna går ut och pekar på det praktfulla, så säger Jesus: det kommer inte att stå kvar något av detta. Inte en sten kommer ligga kvar. Utan det kommer rasa alltihop. Och då börjar ju lärjungar undra, men när kommer detta hända? För de tror ju förstås att nu är vi i Jerusalem, det är nu detta ska hända. Det är väl nu, Jesus, du kommer bli kung. Nu har vi ju gått med dig de här åren, vi har ju fattat att nu ska du göra upp med detta. Romarna ska ut, templet ska rivas, har du sagt. Då är det ju något nytt på gång här nu. Det är du som är i centrum, du kommer vara kung. När händer detta? Och då hamnar vi i den här frågan. Och då är det så här att när Matteus skriver detta, skriver ner det här evangeliet, så skriver han på grekiska, för att det är ju det är det man skriver på. Och vi har, när vi läser, om vi går tillbaka och ser vad som har skrivits i originaltexten, så är det de grekiska texterna vi har att förhålla oss till. Och då är det så här att när lärjungarna frågar om detta, så står det i min bibel, Bibel 2000, står det så här: säg oss när detta ska hända och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut. Det här ordet återkomst, på grekiska heter det ordet parousia. Och det är ett ord som handlar om att vi, det är ett ord som används i samband med när en kung, säg att du är romersk medborgare, du bor ute i en koloni någonstans och långt ifrån Rom. Men om kejsaren skulle komma på besök och hälsa på ute i din koloni och liksom visa sig för folket, så skulle vi använda ordet parousia för det som händer. Nämligen att konungen kommer på besök och visar sig i all sin makt och liksom bekräftar sin makt. Jag är konung, jag är kejsare. Det är parousia. Det används även i termen för att tala om när en gud eller en gudinna gör ett övernaturligt mirakel. Så använder man det ordet också. Så när de pratar om detta sedan, så Jesus, när är det du ska framträda som kung? När är det du ska bevisa att du är konung? När vi läser detta, och så som vi traditionellt har läst detta, så tror vi att detta handlar om någon gång långt borta. Men de sitter ju där och väntar på, det kanske bara är dagar. När händer detta? Är det nu? Är det nu när vi är i Jerusalem som du ska visa att du är kung? Är det nu du ska ta makten, Jesus? Är det nu du ska visa vem som regerar? Är det nu du ska avsätta de här världsliga konungarna och insätta dig själv som konung? Och då börjar Jesus prata om vad som ska hända. Nu vet ni, vi har fortfarande inte kommit in i dagens text här nu, men vi ska spida på lite. Men han pratar om saker som ska hända. Det ska bli jordbävningar, det ska bli hungersnöd. Och man ska... detta är början på födsloverkarna, säger han. Han försöker beskriva det som ska komma, det som ska hända, med starka bilder. Han pratar om födsloverkar, alltså någonting som ska hända under otroligt lidande, under smärta. Det kommer bli tuffa tider, många kommer att ge upp, många kommer att förledas. Det kommer att vara röster som säger: här är jag, här är Messias, här är den rätta vägen, men ni ska hålla ut till slutet. Och han använder målande beskrivningar om stjärnorna ska falla från himlen och solen ska slockna och allting. Allt det här är bilder som, tittar vi i Gamla testamentet, så det används för att beskriva när det är otroliga omvälvningar och händelser på världsscenen. Det kan vara politiskt kaos, och det är liksom, det är en tidsålder som man inte vill vara med om. Det är hemska tider. Och när vi läser historien om vad som händer, så vet vi att någon generation efter detta, Jesus säger ju själv att vid flera ställen i evangeliet att många av er som lyssnar till mig kommer inte gå, ni kommer inte dö förrän detta händer. Den här generationen kommer få uppleva detta. Och det är säkert många med mig som har läst detta och tänkt att hade Jesus fel när han pratar om att det är många av er som inte ska smaka döden förrän ni ser de här sakerna inträffa. Han säger flera av er som lyssnar här, flera av er åhörare kommer fortfarande vara vid liv när de här sakerna händer. Så antingen var Jesus fel ute och hade ingen koll på tiden, vilket jag är tveksam till. Eller så har vi kanske, vi läser in saker i de här texterna som inte Jesus åtminstone ursprungliga avsikt var. Sen är det så att när vi läser texter så finns det alltid flera djup och flera bottnar och flera dimensioner. Men ursprungstanken var att det här är någonting som kommer, någonting som ska hända. Och Jesus säger själv att, eller vi ser själv att det som Jesus förutsäger om det här hemska som ska drabba Jerusalem, med templet ska rasa. Templet rasade 70 år efter Kristus, så invaderar romerska härar, ockuperar Jerusalem, och det blir en otrolig hungersnöd. Det är den judiska historieskrivaren Josefus skriver efter honom, att det är 1,1 miljoner människor som dör under den här ockupationen av Jerusalem. Templet rasas och det blir liksom de här Precis det som Jesus hade beskrivit det. Så blir det. Men Jesus säger själv att detta är tecknet på något sätt. Detta är beviset på att det som jag har talat om är sant. Det är nu en era som är över. Jesus blir upphöjd. Genom sin död, genom sin uppståndelse har han klivit upp och sitter på faderns högra sida. Han är upphöjd. Han är den här människosonen som har kommit på skyarna, den som Daniel skriver om i sin bok. Det kommer den som ser ut som en människoson. Han satte sig jämte Gud, beskriver Daniel i bildspråk som är precis ett eko av det som Matteus skriver om här också. Hur människosonen som kommer på skyarna och får sitta ner och får all makt i himlen och på jorden. Och där sitter Jesus idag och regerar. Och när vi läser de här texterna nu då, vi kan läsa de här texterna som är idag då, när Jesus sitter på Olivberget och berättar de här liknelserna, så kommer vi till dagens text. Och då hoppar vi fram till kapitel 25 och läser från vers 31. Och då står det så här, och den här texten, för mig, jag kan inte läsa den här texten utan att höra så här plink på en 70-talspiano, för att för mig är det här Keith Green när han spela piano och läsa den här texten. Ja, den har jag burit med mig. Så jag har det här. Du har pianoslingan i huvudet också, Ola. Ja. Tack, det är ditt fel. Ja. Hela min uppväxt fram till någonstans 13, 14, 15 så är min musiksmak bara en direkt kopia av Olas. Sen gick det... Sen spårar det ur, ska jag säga. Det var rätt ord, ja. Sen spårar det ur, säg till hus, ja. Ja. Många av er kanske vet vem Keith Green är, som var en musiker på slut på 70- och 80-talet som gick bort alldeles för tidigt. Ett spännande livsöde. Men han gjorde en tonsättning av den här som är... Ja, den är speciell, kan man säga. Den bilden av Jesus man får i den är kanske inte den vi... Inte, den är en ganska ensidig bild av Jesus, kan vi säga. Men vi läser i alla fall. Ni får inget pianospel och ingen sång, utan vi läser den innantill. När människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då ska han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk ska samlas inför honom. Och han ska skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han ska ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sen ska kungen säga till dem som står till höger: kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga att fråga: Herren, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig, eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska svara dem: sannerligen, vad ni gjort för någon av dessa mina minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Sen ska han säga till dem, och nu kommer Keith gå in och spela väldigt mörkt och dystert och sänker röstnivån. Och så känns det väldigt så ödesmättat. Sen ska han säga till dem som står till vänster: gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta. Jag var törstig och ni gav mig inget att dricka. Jag var hemlös och ni tog inte hand om mig. Jag var naken och ni gav mig inga kläder. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då kom också de att fråga: Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp? Då ska han svara dem: sannligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa mina minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Dessa ska gå bort till evigt straff, medan de rättfärdiga till evigt liv. Ja, den här texten och tillsammans med de här texterna om brudtärnorna och talenterna visar ju en bild av någonting som, så som vi traditionellt har läst detta, så tänker vi att ja, men det här är ju så det ska bli en dag. Då ska ju Jesus komma och han ska sätta sig på härlighetens tron. En dag ska han göra det och alla folk ska samlas inför honom och så ska han döma mellan folk på det här sättet. Och det här med dom eller med rättvisa, kanske jag ska säga rättare sagt. Ja, men dom kan man säga är väldigt centralt i både den judiska traditionen och den kristna traditionen. Läser vi Psaltarpsalmerna så är de fulla av rop och bön till Gud om att döma. När vi pratar om dom idag så tänker vi kanske ofta det som någonting negativt och någonting tungt, att bli dömd för någonting. Den personen är redan dömd, då är man liksom redan borta, utdömd. Det finns liksom ingen återvändo ifrån det. Och dom, ja, ni hör det här tunga pianospelet. Så här, det är dom, det är ödesmättat, det är någonting som känns tungt. Men domen i sig har ju att göra med rättvisa. Alltså baksidan av det är ju två sidor av samma mynt, dom och rättvisa. Det handlar ju om rättvisa primärt. Och de flesta människor är födda med en slags, det är som att det finns inbyggt i oss människor en slags känsla och en längtan efter rättvisa. Vi vill att det ska vara rätt. Vi vill att det ska vara rättvist. Redan som barn så kan vi tycka att varför fick jag inte lika mycket saft i glaset som hon fick? Vi vill att det ska vara rättvist, vi vill att det ska vara balans. Vi vill inte att någon ska få, ja, men här får du mer än du, varför får du så? Varför är det så då? Nej, men det är för att jag tycker det. Någonting i oss reagerar mot orättvisa. Reagerar mot när det inte går rätt till. Det finns inbyggt i oss. Du behöver inte vara bekännare som kristen eller vara uppvuxen i en judisk tradition någonting för att det här ska ligga djupt inom dig. En känsla av att rättvisa och rätt är någonting som vi ska eftersträva. Och det här på något sätt så är det liksom det är det som händer här i den här texten, det är att vi hamnar i en slags i en situation där det ska dömas helt enkelt. Och först av allt, när människosonen kommer och sätter sig på sin härlighetstron. Det är också ganska spännande, för när jag hör detta och när Keith Green sjunger om detta så är ju detta någonting som ska komma. Det är den kommande domen som vi väntar på. Men när vi läser resten av Nya Testamentet så vet vi ju att läser vi Paulus, vad är Paulus syn på, var befinner sig Jesus någonstans just nu? Är han i dödsriket? Är han i graven? Hänger han på korset? Madde, du var så bra på att få svar här från den här gruppen. Var är Jesus någonstans? Kan få ett svar? Någon som är... Han är på tronen. Ja, är det någon som skulle vilja påstå att Jesus inte är på tronen idag? Upp med handen, tydligt, så att jag ser. Så att alla ser. Nej, ska inte hänga ut någon. Men Jesus sitter på tronen. Jesus regerar. Vi bekänner att Jesus är Herre. Inte Jesus, du kommer bli Herre. Jesus är Herre. Så på något sätt så är detta någonting som vi vet att Jesus kliver upp och sätter sig på faderns högra sida, så är det någonting som händer. Det är någonting som sker, det är ett skifte. När templet rasar, rivs år 70, så är det slutet på en era. Gud bor inte längre i hus byggda av människohänder. Det är inte längre så, en ny era har börjat. Och så på något sätt, det här som vi tänker är, om det här är vad som ska komma, kan det vara så att den här domen redan har börjat idag? Kan det vara så att vi på något sätt går den här domen till mötes? Att det som vi läser om här, det har egentligen redan påbörjat, för Jesus sitter ju redan på tronen. Jesus är redan konung. Det finns något i detta på något sätt, tror jag, som gör att vi liksom, på något sätt så är det så att framtiden går oss till mötes. Vi lever ju i en balansgång. Vi lever ju med verkligheten av att Guds rike har redan kommit. Samtidigt så vet vi att Guds rike har inte kommit fullt ut. Vi vet att det kommer en dag när Gud ska döma, när liksom på något sätt Guds rättvisa domar ska få göra upp med allt det här, all orättvisa, allt det som sker i våran värld. Men på något sätt så kan vi ändå se att liksom, ja, men det har ju ändå börjat. Det har ändå börjat. Och jag tror att när vi tänker på domen så ska vi inte vara... Det är så lätt att vi tänker på detta och känner när vi hör det här tunga pianoklinkande i bakgrunden, så känner vi domen och så läggs det en tung börda på oss. Men domen är ju någonting som vi ska längta efter. Domen är ju någonting som vi ska gå till mötes med glädje, för att när Gud dömer så innebär det att Gud ställer saker till rätta. Du och jag kanske inte upplever att vi lever under förtryck eller vi är förföljda, men det finns mängder av människor runt om i vår värld idag som ropar på samma sätt som psalmisten gör. Gud, kom och döm. Gud, kom och skapa rättvisa. Och i den här berättelsen så möter vi de här två grupperna som delas upp precis som får och getter. Och det är ju en bild som återigen Jesu åhörare fattade precis, för att när man hade haft ute fåren och getten och vallade dem, så var man tvungen att dela upp dem, därför att fåren och getterna, de har olika, de är byggda på olika sätt. Fåren behöver inte lika mycket värme, getterna är lite mer tunnare, behöver vara på ett ställe, så man delar upp dem, kanske får svåra att se skillnad på när de var fläckiga och strimmiga och allt vad det är, men liksom, man behövde separera dem när dagen var slut och man har haft ute dem. Det gör man än idag när man är ute och vallar får och getter i Mellanöstern. Så då delar man upp dem. Jesus använder bilden av att man delar upp dem i får och getter, och så ställer man upp dem på ena sidan och en på andra sidan. Att det just är får och getter kanske inte är jätterelevant för oss idag, men då vet ni varför Jesus pratar om får och getter. Det var en bild som hans åhörare skulle åtminstone fatta den här uppdelningen. Och den här domen görs ju. Vi kan ju titta på den och tänka att ja, vilka handlar detta om nu då? Alla folk ska samlas inför honom, står det. Det är inte han samlar Israels folk, det är inte han samlar sina efterföljare, utan alla folk samlas inför honom. Och den här bilden av hur Gud dömer, det finns liksom i judisk litteratur av hur Gud dömer mellan hur man har behandlat Israel. Ni folk som har rest er upp mot mina utvalda, och så dömer Gud. Här har ju Jesus utökat perspektivet till att handla om inte bara om Israel, utan om faktiskt om det förnyade Israel, det som är vi, det som vi får vara inlemmade i. Så här pratar Jesus om hur de ska dömas då, efter hur de har behandlat dessa mina minsta. Och vilka är det som är Jesu minsta, Jesu bröder? Jo, det är de som är ordets hörare och ordets görare. Det är de som följer Jesus. Så på något sätt i den här domen, i Jesu uppståndelse, i Jesu, liksom när Jesus kliver fram på scenen, när Jesus sätter sig på tronen och blir konung, och när de här sakerna händer som bekräftar att det Jesus har sagt är sant, att han är den han säger att han är, när allt det här inträffar, så sker det också en dom. Det sker en någonting, och vi får tro att detta är någonting som sker kontinuerligt, att utifrån, men är du en människa som lever i förföljelse, som förföljs för din tro, så är detta en text av tröst, därför att du vet att de som liksom de nationer, de folk som ger dig kläder, som ger dig, tar hand om dig och som besöker dig när du sitter i fängelse, de kommer Gud att välsigna, men Gud kommer också att döma hårt mot dem som inte gör det. Och det var en tröst för dem som fick höra detta när Jesus sitter ner. Liksom, ni är förberedda på vad som ska hända. Ni kommer uppleva förföljelse, men jag kommer vara med er och jag kommer döma rättvist. Men på samma sätt kan ju dessa, även om dessa texter hade en betydelse för de som hörde det, så har det också en betydelse för oss idag. Och vi kan få se fram emot den här domen och se fram emot att Gud kommer att döma rättvist i vår tid och i framtiden. Så vi kan också få stämma in, även om vi lever vad vi kan tycka är goda liv, där vi inte liksom lider förföljelse, där vi inte kanske hungrar och törstar på samma sätt, så vi vet att Gud, du dömer rättvist, och du dömer rättvist över hela vår värld. Och kanske att det får bli en påminnelse till oss att be för dem i våran värld idag som lider. Som inte på samma bekväma sätt som oss bara kan sätta oss här en söndag och liksom ha det gott ihop, utan man gör det med risk för sitt liv. Jesus, jag tackar dig för att du sitter på tronen framför allt. Tack för att vi får läsa de här texterna och se att vi kan få gå en god och ljus framtid till mötes, Herre, för att du är på tronen. Du är den som regerar. Du är den som blivit upphöjd till Faderns högra sida. Du är den som har kommit på skyarna och den som har satt dig och den som nu regerar. Tack för att du regerar i himlen, men att du inte är en avlägsen konung som vi får gå och vänta på att komma upp på besöka någon gång, utan Gud, du regerar också i våra hjärtan. Tack Jesus för att den här tronen som du sitter på, det också får också vara tronen i våra hjärtan. Herre, jag ber att vi får läsa de här texterna som fick vara till tröst och vägledning och styrka, men också förmaning om att vara vaken och vara lydig, vara uppmärksam, vara redo, att inte lyssna på röster som vill förleda. Tack för att de texterna också får vara en påminnelse till oss idag, Gud. Att vi får lyssna till din röst, Herre. Du är den goda herden och vi är fåren som känner din röst. Att det är dig vi får lyssna till, det är dig vi får följa. Herre, jag ber att du ska döma. Döm i våran värld, Herre. Vi ser så mycket av orättvisa, vi ser så mycket av lidande, både som drabbar syskon i tron, Herre. Kristna syskon runt om i vår värld som lider. Vi ber dig, Herre, gå in och vara en rättvis domare. Gud, skipa rätt. Gud, gör upp med de här som förtrycker. Gör upp med krafter som vill utplåna, som vill förfölja. Och Herre Jesus, vi tackar dig för alla de goda krafter som finns i våran värld också. Tack för alla de som, Herre, på samma sätt som de här fåren som ställer frågan till Jesus: när har vi gjort dig någonting gott? Jo, men när ni gör någonting gott, när ni sträcker ut handen, när ni ger mat till den som är hungrig, när ni ger vatten till den som törstar, när ni klär den som fryser, när ni besöker den som sitter fängslad, då gör ni något för mig. Herre, jag ber din välsignelse. Herre, den är inte bara begränsad till oss som sitter här och har det gott innanför en kyrkas fyra väggar. Utan din välsignelse finns till för var och en som gör någonting för en av dessa dina minsta, Herre. Tack, Herre, för var och en som gör din vilja på det sättet. Herre Jesus, tack för att vi får gå en ljus framtid till mötes, Herre. Tack för att vi får stå i din tjänst. Tack för att du är vår Herre. Tack för att du är vår domare. Det är ingen korrupt domare som sitter och som inte har någon aning om hur du ska döma, utan vi vet att dina domar är rättvisa. Och tack för att vi behöver inte heller vänta på en avlägsen dom, utan vi ber Gud att du dömer om och om igen i vår tid. Grip in, Herre. Du är inte passiv, du är inte avlägsen, utan du är aktiv. Men tack för att vi ser fram emot den dagen, Herre, då du ska komma och du ska återupprätta allting. Tack för att vi då ska få välkomna dig som en kejsare som kommer på besök. Att vi får gå ut och gå dig till mötes, Herre. Att vi, Herre, får hälsa dig välkommen till Jerusalem med palmblad, och vi får bry ut våra mantlar, Herre, som den sanne konungen. Jesus, tack för att vi får se fram emot den dagen. Att då ska du upprätta allting, Herre. Allt det som fortfarande ligger under förtryck. Allt det som fortfarande lider, Herre. Skapelsen själv som ropar som i födslevåndor. Tack för att allting ska återupprättas till din härlighet. I Jesu namn. Amen.